Jesus mitt i vardagen har vi sett lite som tanke den här söndagen. Och jag skulle också vilja dela med mig av ett vittnesbörd. Och som de flesta av er vet som är här idag så har jag varit sjukskriven för utmattningssyndrom. Nu är det ju 5 år sedan. Idag mår jag så otroligt mycket bättre. Men är fortfarande till viss del märkt av utmattningen och får känna av det lite ibland. Och en del säger att det kanske är någonting som följer med mer eller mindre hela livet. Där de tvistar de lärda. Vi får se. Men jag är väldigt, väldigt tacksam för att jag får må så otroligt mycket bättre idag. Och under de här 5-6 åren som har gått så har jag funderat en hel del på men vad är de goda nyheterna till människor som mig? När livet kraschar av olika anledningar och man liksom får slita med det. Och man kanske tycker att det inte riktigt händer det man önskar ska få hända. Man kanske ber men inte ser bönesvaren så här direkt. Vad är de goda nyheterna då? Vad är evangelium till människor i min situation och liknande? För Jesus han säger ju att jag kommer med de goda nyheterna för den här världen. Dela med av de goda nyheterna, berätta. Och jag är de goda nyheterna, säger Jesus. Så vad betyder det då i mitt in i vardagslivet? Och då skulle jag vilja backa bandet lite grann. Att man kanske går 5, 10, 15 år tillbaka. Så har jag fått brottats en del i mitt liv med bland annat det här med jämförelse. Jag vet inte om ni känner igen det. Men jag tror att det är ganska många som kan få brottas med det. Att man liksom jämför sig med andra. Och tänker att andra kan bättre. Vad har jag att komma med? Om man tittar på alla andra som verkar ha mer erfarenhet. Eller högre utbildning eller kan saker mer, men ni känner igen. Och levde väldigt mycket i det där att jag jämförde mig väldigt mycket. Och till slut så blir ju det där, leder ju det också till någon form av människofruktan. Därför att när man börjar jämföra sig med andra, då börjar man också bli lite så här, okej, men vad ska andra tycka om mig? Vad ska de tänka om mig? Hur ska de värdera den jag är eller det jag gör? Och så börjar man bli lite rädd och fruktar människor och vad människor ska tycka och tänka om en. Så de hänger ju lite grann ihop. Och jag tänker att det här är områden som berör väldigt många på olika sätt. Delar i livet kanske eller långa perioder i livet. Och det som jämförelsens förbannelse som det faktiskt är och vad människofruktan också kan leda till, det är ju att man liksom nästan, vad ska man säga, hålls tillbaka av det. Att då ryggar man lite tillbaka, man blir lite låst, man kanske inte riktigt vågar, man blir osäker och det förminskar ju en människa ganska mycket. Är ni med på bilden som jag beskriver? Ibland kan man nästan tala att det här med jämförelse och människofruktan kan ju också bli liksom att det binder en människa nästan, om man ska använda starka ord, och förminskar en människa. Och jag tänker att det är så otroligt att det inte bara är jag, utan det är många människor som hålls tillbaka och förminskas av de anledningarna. Och det här påverkade mig väldigt mycket. Våren 2012, då åker jag på en retreat för pastorer och ledare inom den kristna kyrkan. Åker till Smögen med retreat med Magnus Malm. Han har skrivit många böcker, han är också retreatledare. Och så, det är fantastiskt. Det är en sån här, man åker på tre retreater utspridda på 3-4 år. Och det här var min första retreat. Och det är ett tyst retreat från söndag kväll till fredag förmiddag. Och tanken med att man går in i tystnad, man får stänga av mobilerna, man får inte kolla på det under de här dagarna. Det är att man ska liksom stänga av alla andra former av input och intryck. Så att man får liksom tid att möta sina egna tankar och känslor, men framförallt också att få lyssna in. Vad vill Gud tala in i mitt liv, där jag är? Vad är det Gud vill göra i mitt liv och med mig? Och så får man undervisning varje dag. Man får liksom bibeltexter man ska meditera över och låta bibeltexten tala in i ens liv. Och så är Gud där liksom och är väldigt individuell till varje person och talar, berör områden. Det här vill jag jobba med, det här i ditt liv och så. Jag kan verkligen rekommendera att åka på retreater. Men i alla fall, en dag när jag är ute och går, det är så fantastiskt vackert där i Smögen. Jag är ute och går och så bestämmer jag mig för att jag ska gå upp för en jättestor klippa. Det fanns massa trappsteg, så här trätrappsteg, långt upp. Och jag liksom börjar halsspringa upp för de här trapporna. Och så har jag bara några meter kvar, det är inte alls något långt. Så hör jag några röster. Jag ser inga, men jag hör röster liksom uppe på toppen så här. Och av någon anledning, jag kan inte säga varför, men av någon anledning så griper den här liksom människofruktan in och rädslan. Och jag blir helt så här paralyserad och stannar och liksom upptäcker vad de här rösterna väcker en rädsla i mig. Så stark att jag till och med vänder om och springer ner för alla trappor. Och så tänker jag när jag kommer ner så här, men jag ska gå upp dit senare i eftermiddag. Och senare på eftermiddagen så går jag upp för alla de här trapporna. Kommer ända upp, jag hör inga röster, det är inga människor där. Och så när jag kommer upp och så vänder jag mig om och tittar ut över havet och blir så fascinerad och överlycklig över den utsikt jag ser. Jag liksom blir nästan så här smashad till marken liksom, för det är så vackert. Jag hade ju varit på andra klippor, men den här var ju så mycket högre. Och det var så vackert så att jag blev så glad. Så att jag står där och börjar skratta högt. Jag tänker om någon människa hade kommit då skulle man undra om jag var full eller någonting. Men jag börjar skratta och jag känner en sån glädje och frihet i mitt liv, i hela mig liksom, när jag står där. Och så upplever jag hur Gud börjar tala in i mitt liv. Och så säger han, Erika, på samma sätt som din människofruktan hindrade dig från att ta de här sista metrarna upp till den här liksom, toppen. På samma sätt finns det saker i ditt liv som hindrar mig från att leda dig dit jag vill, det jag vill göra i ditt liv. Det finns människofruktan, det finns jämförelse i ditt liv som jag vill bryta sönder för att göra dig fri ifrån rädsla och fruktan. Och där och då när jag står på den här klippan så upplever jag rent fysiskt hur det här liksom där och då bryts. Att jag bara känner hur det ramlar av, eller man ska säga. Och från den dagen, maj 2012, så har ju människofruktan och jämförelsen knappt funnits i mitt liv. Självklart har Jesus fått fortsätta arbeta under åren som har varit, när det här har poppat upp lite granna. Han har fått jobba med vart har jag min identitet, hur ser jag på mig själv, vem är jag i Jesus? Att mitt värde inte är i det jag gör utan den jag är. Ni känner igen det, väldigt klassiska frågor. Men jag har fått vara med om hur Jesus verkligen har befriat mig ifrån det. Och också få vara med och se vad det gör i en människas liv. När man helt plötsligt får känna att man kan få sträcka på sig, ta plats, växa. Och det finns verkligen frihet i det Jesus vill göra i våra liv. Och jag tänker att vi människor, vi brottas med olika saker. En del här kanske brottas med jämförelse, men man kanske brottas med vad är meningen med livet? Varför finns jag på den här jorden? Man kanske brottas med att man visar upp en fasad, men så tänker man, men hur är det egentligen bakom fasaden i mitt liv? Och brottas jättemycket med det. Man kanske brottas med besvikelser som påverkar en på ett negativt sätt. Några här eller några man känner kanske brottas med att man ser ner på sig själv. Man kanske hela tiden behöver anpassa sig till vad andra ska tycka och tänka. Och så är det hela tiden det som styr en. Men jag tänker, vad den är så finns det frihet i Jesus. Det är för att Gud, han vill göra oss fria ifrån allt det som förminskar oss. De vi är och de han har skapat oss till att vara. Och i Johannes evangeliet kapitel 8 vers 36 så står det så här. Om nu sonen, alltså Jesus, befriar er, blir ni verkligen fria. Och jag tänker att det är en av de goda nyheterna in i våra liv, in i den här tiden. Vad du än har, vad du än brottas med, vänd dig till Jesus. Han vill göra dig fri. Ibland tar det väldigt kort tid att han gör det på en gång. Ibland så är det en process, kanske under många, många år. Som det var i mitt liv till viss del. Därför att Gud behöver liksom jobba på djupet. Skala av och komma ända in och jobba med frågor om vem jag är. Att jag älskar av honom och att jag får landa igen. I Johannes evangeliet kapitel 11 och 12 så kan vi läsa om Lazarus och hans systrar Maria och Marta. De är jättegoda vänner till Jesus. Och så de bor i byn Betania. Och så får Jesus höra att Lazarus är väldigt, väldigt sjuk. Och så ska Jesus ta sig dit för att besöka honom, men han kommer för sent. Lazarus, han har redan dött, han har varit död i 4 dagar, står det. Och när han kommer dit så möter han människor som är där och sörjer. Marta, hon springer ut till Jesus och säger, varför kom du inte tidigare? För hade du kommit i tid, då hade Lazarus inte dött. Maria, den andra systern, hon springer också fram till Jesus och säger, varför Jesus kom du inte tidigare? Hade du kommit i tid, då hade inte Lazarus dött. Men låt din vilja ske. Och så står det, jag tror att det är en av Bibelns kortaste versar i Johannes evangeliet 11, vers 35. Så står det så här, Jesus föll i gråt. Alltså Jesus grät. Han känner medlidande, han sörjde sin vän, han sörjde tillsammans med de andra som saknade och sörjde Lazarus. Jesus föll i gråt. En fantastisk bibelvers, tänker jag. Det är för att det säger någonting om Jesus, att han känner med oss. Han gråter när vi gråter. Han finns med i det svåra och i det jobbiga. Och han är där. Han är närvarande. Han finns med genom allt det du går igenom. Och senare i berättelsen så står det faktiskt att Jesus frågar, men vart finns Lazarus? Och så för man honom till Lazarus grav. Och Jesus, han liksom beordrar Lazarus att resa sig upp ifrån döden igen. Och så kommer Lazarus ut ur graven livslevande. Det säger också någonting om Jesus. Han inte bara grät. Det är jätteviktigt. Han har också makt att gripa in i situationer och förvandla situationer. Och det gör han ibland. Vi kan få se det i våra egna liv och i andras liv. Jesus förändrade situationen. Och just det här både och. Att Jesus gråter, känner medlidande, men att han också griper in. Det är en av Bibelns alla paradoxer. Både och. Oftast är det inte svartvitt i Bibeln. Gud är inte svartvitt. Han är både och. Jag tänker att de goda nyheterna in i våra liv och i andras liv. Att Gud är med dig. Han håller dig i sin hand. I med- och motgång. Och då har vi många bibeltexter som vittnar om det. Vi har psalm 23, en välkänd psalm. Som beskriver hur han är vår gode herde som går med oss. Och det står att när vi går genom dödsskuggans dal så går han med oss. Vi har också saltaren 139, vers 1-18. Där jag tänkte att jag skulle läsa det. Har ni biblarna så slå gärna upp. Psalm 139, vers 1-18. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter, vet du det? Fast du är långt borta, vet du vad jag tänker? Om jag går eller ligger, ser du det? Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga, vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Var skulle jag komma undan din närhet? Var skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där? Lägger jag mig i dödsriket, är du också där? Tog jag morgonrådnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger, mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör. Du kände mig allt igenom, min kropp var inte förborgad för dig när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Dina tankar, o Gud, är för höga för mig. Väldigt är deras mångfald. Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen. Når jag till slutet är jag ännu hos dig. Och Romarbrevet 8 talar ju om att det finns ingenting som kan skilja dig och mig ifrån Kristi kärlek. Ingenting på den här jorden eller på himlen. Så Jesus är alltid med dig, vad som än händer. Men vi kan också läsa i Lukas 4. När Jesus, han har precis varit i öknen och frestats, så kommer han till Nazaret, staden där han växte upp. Han besöker synagogan. Och då läser vi från Lukas 4, vers 16 och 21. Han kom till Nazaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: idag har detta skriftställe gått till uppfyllelse inför er som hör mig. Alltså Jesus, han vill komma med befrielse. Han vill komma och förändra situationer i våra liv. Och det är också en del av de goda nyheterna. Vi ska ta en stund när vi är inför Gud, tänker jag. Det finns förebedjare, om du vill att någon ska be för dig. Det kanske är någonting som har poppat upp i ditt liv, i det du har hört idag eller någonting annat. Men släpp in Jesus i ditt liv och det du brottas med. Tala med honom om det. Du kan tända ljus. Du kan be för våran värld. Du kan skriva ditt bön och ditt tack på klotterplanket där nere. Men Gud vill komma med goda nyheter in i ditt liv. Vi ber tillsammans.